Någon kan bli sjuk. Vi ser om den kommer igång.
Ja.
Så kan det gå. Någon kan vara sjuk och någon annan kan vara frisk. Och idag var jag frisk. Så jätteroligt att vara här och fira för, också för mig, den första gudstjänsten det här året. En gång för ganska många år sedan så införde min mamma en tradition i vår familj. Och vi firar väl jul lite då och då med mina föräldrar och mina syskon. Den traditionen som hon införde var att hon läste en julberättelse efter frukost. Och den där julberättelsen skiftar lite vilken det kan vara. Den här julen så firade vi jul med mamma och pappa i Furusjö. Och då läste hon om pappa Panovs stora dag. Är det någon som känner igen den? Ja, rätt ändå en del. Pappa Panov var skomakare. Han hade blivit en man till åren. Och han satt där hemma vid sitt köksbord när det var jul. Och han läste i Bibeln på kvällen. Men så dåsade han till. Och i en dröm så hör han en röst som talar till honom. Och först förstår han inte vem den här rösten tillhör. Men rösten säger: jag ska komma till dig imorgon, så håll utkik. Och det visar sig att röstens ägare är Jesus själv. Och pappa Pano vaknar till och tänker: var det här en dröm eller är det på riktigt? Ska Jesus komma till mig? Nästa morgon är han spänd och lite upprymd. Och han håller utkik i fönstret. Det är kallt ute. Men han går ändå ut på trappan. Och efter en stund får han syn på någon som kommer längst bort på gatan. Och han tänker: är det han? Nej, det var ju bara gatsopan. Så kommer gatsopan och sopar. Och han tänker: nej, stackars gatsopan, han måste vara frusen. Så han ropar på honom: hallå, vill du komma in och få en kopp kaffe så du kan värma dig? Och gatsopan kommer in och de delar en stund vid kaffebordet. Men gatsopan ser på pappa Panov att han liksom är lite otålig eller lite okoncentrerad. Så han säger: vad är det du tittar efter? Jo, du förstår, jag hade en dröm där Jesus sa till mig att han skulle komma till mig. Så jag undrar när han kommer. Jaha, sa gatsoparna, men då ska jag göra mig redo att gå iväg. Och så går han. Pappa Panov, han väntar lite till och han går och kikar i fönstret, vinkar lite på folk och hejar. Hej, hej, leende här, leende där. Så efter en stund får han syn på en kvinna som kommer gående ut med husen med ett bylte i famnen. Och han ser att det är en mamma med ett litet barn. Han tänker: vad är de ute och går för? Så ropar han in dem. Och även de blir bjudna att sitta ner hos pappa Panov. Mamman får vila. Får värme. Och den lilla pojken får varm mjölk som pappa Panov själv matar honom med. Och när han matar den här lilla pojken så upptäcker han: men pojken har ju inga skor. Det är kallt. Och han är just typ året gammal. Så kommer han att tänka på: vänta, på hyllan här har ju jag ett par skor, undrar om de inte kan passa. Och så får mamman skorna till sin lilla pojke. Och sen går dagen. Och när kvällen kommer så sitter pappa Panov där vid sitt bord igen och tänker: det var nog bara en dröm, han kom inte. Så dåsar han till igen. Och igen så kommer den här rösten till honom i drömmen: pappa Panov, det var jag. Och så förstår pappa Panov att både kvinnan och gatsopan och de han har hälsat på något sätt representerade Jesus. För Jesus sa: det var jag som kom till dig som fick kaffe. Och det här är ju en saga. En berättelse ur en bok för barn. Och när jag var liten så såg jag den som musikal. Men den påminner mig om den här berättelsen med de tre vise männen eller stjärntydarna, eller vad vi ska kalla dem. De som kom för att ge Jesus gåvor. För att ge Jesus av någonting. De kom för att de hade sett en stjärna på himlen som vi hörde Elin läsa. Och man förstår att de kom långt ifrån, för de hade inte riktigt koll på vart de skulle ta vägen. Och vi förstår också att de var fina män, för att de var hedrade vid slottet där Herodes bodde. De behandlades som fina män. Så de var nog högt uppsatta, de här tre vise männen, eller hur många de nu var. Enligt den tidiga kyrkans tradition så var de förnäma män. Kanske att de till och med var ättlingar till Daniel som hade blivit ledare över de visa i Babylon. Och då pratar vi 500 år tidigare när folket var i fångenskap i Babylon. Och det var långt österut såklart. Och om de här visemännen kom ifrån Babylon så hade de gått en ganska lång sträcka. Kanske hade de gått ännu längre från Persiska viken. Och en sån resa är över 100 mil i promenadtakt. Det är inte en vecka, inte två heller, det är månader. De hade gett sig av för att de hade sett stjärnan. Och de förstod att någonting viktigt hade hänt. Men tänk att ge sig av på en resa där man egentligen inte vet riktigt målet. Vi som älskar att planera och veta hur det ska bli. Det kanske är någon här som är lite mer äventyrlig av sig. Men att ändå ge sig iväg, lämna allt där hemma och resa, kanske en ganska obekväm resa, till något som man inte riktigt vet om man kommer att hitta. Bibeln säger som sagt inte hur många de var. De kan vara tre, de kan vara fyra, det kan vara fler. Det finns någon tradition som säger att de var 12. Och just det där som Elin pratade om också, att de kallas de visa, men de var stjärntydare och vetenskapsmän. Man tydde stjärnornas banor och man försökte att förutse saker som skulle hända. Även om de här männen fick namn i barnens bästa bibel, så har de inte det i vår grundtext i Bibeln. Det finns inga namn på de här männen. Utan det är legenderna som har liksom gett dem namn efterhand. Men jag tänker att just den där detaljen att de inte är nämnda vid namn visar på en ödmjuk inställning. De var ödmjuka givare. De hade inget behov av att bli kända och synliga. Deras mål var att finna barnet som hade fötts. De hade kanske studerat stjärnorna i ganska många år. Och när de nu såg den där nya stjärnan på himlen så satte de ihop det med kunskaper de hade tidigare. Och var de nu ättlingar, judiska ättlingar till Daniel, då hade de också profeternas ord, kunskapen om att någonting kommer att ske. Och kanske så kunde de sätta ihop det med det de såg. För inte reste de till varenda land där en ny kung föddes. Det gjorde de inte. Nej. Men de insåg att de till och med stjärnevärlden var inblandad för att visa att någon hade fötts. Då måste den stjärnan ha tänts av Gud själv. För att en viktig person hade fötts. Det viktigaste av alla. Och de ville fira det här barnet. Hylla barnet. Och visst gör vi det. När någon får barn, då vill vi vara med och fira och gratulera och ge presenter. Vi kanske inte har med oss guld och myrra, utan lite mer praktiska saker, kanske en tröja, en nappflaska, ett gosedjur. Ja, det är olika saker som vi ger. Och visst var det så när Jesus föddes, att han fick presenter. Han fick gäster som kom till honom. Men det var ändå annorlunda. För när vi i vårt sammanhang får barn eller någon föds, då är det släkten som kommer först. Här var det inte släkten som kom först. Det var okända människor för Maria och Josef. Hedarna, de enklaste och fattigaste i byn, var de första att få tillbe och hylla det nyfödda barnet. Änglarna kom till jorden och sjöng fred på jorden. Inför hedarna. För att de skulle hitta till barnet. För att de skulle förstå att någonting alldeles speciellt hade hänt. Och sen kom stjärntydarna, eller de vise männen. Visst var det ett speciellt barn som hade fötts. Det var inte vem som helst. Guld. Det var någonting man brukade ge till kungligheter. Rökelse. En väldoft som steg mot himlen när man offrade. Och myrra. Den här aromatiska kådan som kom från ett träd som finns bara i Mellanöstern och i östra Afrika. Och den användes ju till balsamering av döda. Bland annat. Men tänk att det var just de här tre gåvorna som Jesus fick av alla tänkbara kombinationer av gåvor som de här vise männen hade kunnat ge. Jag tror att det har profetisk betydelse. Just för att guld visar att det här är en kung. Och det är inte vilken kung som helst, utan det är kungars kung. Och rökelse, en förutsägelse om det offer som Jesus blev. Han var det felfria offret för våra synders skull. Och myrra. Myrran som användes vid balsamering. En förutsägelse om Jesu död och uppståndelse. Och de gåvorna fanns med redan när Jesus föddes. När de här männen kom till stallet eller krubban eller vart det nu var, så står det i samma mening att de gav sina gåvor. De böjde knä och de tillbad. Det visar oss att ödmjukhet, tillbedjan och givande hör ihop. Om vi skulle applicera de här gåvorna, guld, rökelse och myrra, i våra egna liv i förhållande till Jesus, hur skulle det se ut? Vilka gåvor har vi? Jag tänker att det kan handla om mina pengar, mina ägodelar. Det handlar om min tillbedjan, min strävan efter att vilja leva i kallelsen som vi har. Att vara Guds barn. Det handlar om att ge av sin tid. Kanske ge upp lite av sin bekvämlighet och gå utanför sin comfort zone ibland. Det kanske handlar om att ge upp en skjorta som jag är väldigt kär i till någon som behöver den. Det kanske till och med är så att jag ibland behöver lida för min tro, så som Jesus led för oss. Det är gåvor som vi kan ge till Jesus för att visa honom vår kärlek. Gud sände sin största gåva till oss och vi får ge gåvor tillbaka till honom. De vise männen gav det bästa de hade och kunde komma på. Pappa Pano vid berättelsen, han gav gåvor till dem han mötte. Gåvor som var enkla, en kopp kaffe. Ett leende. Någon som såg och sa hej.
Jesus själv sa så här: allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Så min uppmaning utifrån Bibelns berättelse om de här som var så visa att de sökte Jesus, det är: gör det visaste du kan i ditt liv. Sök dig nära Jesus. Och min fråga utifrån samma berättelse blir som avslutning: de vise männen gav sina gåvor till Jesus. Vad kan och vill du ge för gåvor tillbaka till Jesus? Låt oss be. Tack Jesus Kristus för att du kom till jorden. Tack för julens budskap som vi får lyssna till, ta in, läsa om. Tack för att du älskar oss var och en så mycket att du blev människa. Du blev som en av oss. Hjälp oss att ge tillbaka till dig. Du som har gett allt till oss. Tack för det liv vi får dela tillsammans med dig. Påminn oss om hur stor du är, men också hur nära du är oss. Amen.